Du lyssnar på Mona möter, en podcast som handlar om mitt möte med olika typer av människor. Jag tror väldigt starkt på att spegla oss själva i varandras livsberättelse. Jag hoppas att den här podcasten kommer ge dig ett verktyg på vägen, men också en medvetenhet kring din resa. Vad kan du få med dig i verktygslådan av min podcast? Jag hoppas att den här podcasten kommer vara givande för dig och ge dig precis det du behöver på vägen hem till dig själv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, och jag känner, det här är, fan vilken tråkig hand det här är. Inget speciellt med den. Men om jag liksom lägger på ett lager av alkohol. Vilken härlig hand. Mm, kul, kul hand, underhållande.
Jag tycker också att det kan vara intressant. Alltså att man berättar lite typ hur, vad det är exakt det du gör.
Ja.
Vilken, vad... Ja men så här, för att jag lyssnar mycket på det du sa. När du sa så här att du kommer vara smartare då. Och då tänker jag så här, men är det inte också bra ibland att man visar vägen dit? Och typ kanske mitten av allt.
Jo men visst. Jag är verkligen, ja, jag känner mig ibland lite långs, alltså lite trög i huvudet också. Så att jag är med på allt.
Mm. Och vad är det för självhjälp som du går på nu?
Ja, det heter något jävligt coolt. Alltså det heter någonting så här biohacking bla bla bla. Ja, det gör det. Men det är för mig handlar det ganska mycket om så här, självledarskap, få lite ordning på. Ja, men okej, okay. Jag vänder på jävligt många stenar, vänder på väldigt många stenar i det som är liksom livet.
Mm. Och är det så här, i dina beteenden, är det liksom på vilka sätt vänder du på stenarna? Känslomässigt?
Ja, men det också.
Ja.
Ja, men många grejer som kanske har känts lite svåra förut, typ meditation. Självkännedom när det kommer till känslor, absolut. Jag har nog tidigare känt mig ganska liksom, känslomässigt. Alltså, mitt register har inte varit så, särskilt brett. Det är det fortfarande inte. Men jag känner till exempel att ilskan börjar komma tillbaka lite så här, som jag nog har haft svårt med. Så jag blev så där för, igår blev jag så förbannad på min på Siri. Ofta jag och Siri är ofta i luven på varandra. Eller hon är ju nästan aldrig arg på mig.
Men du är arg på henne.
Jag är så jävla, igår var jag så förbannad på henne för hon var så jävla trög.
Det är så intressant att du säger det, för jag känner samma.
Ja, ja. Nej, men igår var det i Apple TV:n också. Det var så, vi var så, jag blev så, min fru var så här, men du får slut, barnen är här liksom. Du kan inte säga såna här saker. Ja, anyhow. Nej, men sen, jag har länge skjutit framför mig att jag så här ska ta mer ansvar kring min egen privatekonomi. Ja, men det är den typen av stenar. Det är även liksom hur jag äter, hur jag tränar, allt möjligt skit alltså.
Har, när du säger att du inte har varit nära typ känslorna på det sättet så att du känner att ilskan har kommit tillbaka, känner du att du har varit, vad kan man säga, typ så här, att du inte vill, finns det en skam i att känna ilska, eller har det bara varit att du har varit så avstängd typ?
Jag tror att jag har varit avstängd. Ja, för mig finns det absolut ingen skam kring några känslor nästan, utan möjligen skammen i sig då. Nej, jag vill gärna ha större access till flera känslor. Jag tror att vi, jag vet inte om det är en manlig grej, men jag tror inte vi har blivit uppfostrade om att liksom varken prata om känslor eller känna dem liksom. Och det kanske är en generationell grej, alltså det kanske ser annorlunda ut idag.
Kommer du ihåg hur dina känslor blev bemötta när du var ung? Alltså när du var barn?
Nej. Jag har ganska dålig... Alltså jag har inte särskilt mycket minnen från min barndom faktiskt. Du nämnde min bok här innan vi började rulla. Alla de här grejerna kring barndomen är ju där är det ju väldigt mycket... Där är skarvat. Där har jag fått hitta på för att jag har inte kommit ihåg på riktigt. Nej, jag kan inte säga. Alltså, i viss mån tänker jag mig att jag är skilsmässobarn. Jag tror att det var väldigt olika beroende på var jag var. Liksom. Vissa grejer tolererades inte hos farsan. Det kom liksom inte ens på tal. Och så här, det här ser jag nog också nu när jag har barn själv. Att det är liksom, vi har två killar. Det är liksom vissa grejer som jag tror flyger lite under radarn med mammor. Men som absolut inte flyger hos pappor. Mm. Jag kan inte ge dig något konkret exempel. Men jag tror att man ser på det olika.
Mm. Apropå din bok, så det jag skulle vilja veta så här, när jag lyssnade igenom den. Så var jag nyfiken på vilka känslor du upplevde i de här liksom olika stadierna i ditt liv. Och jag kommer ihåg också att du pratar om... Det är ett kapitel, nu lyssnade jag igenom den, jag har mycket information. Men det var något kapitel där du pratade om... Du var ganska medveten om att det fanns en känsla av otillräcklighet som du fyllde på med... Jag kommer inte exakt ihåg kapitlet. Och det var någonting som jag bara, okej. Var du medveten om att den känslan fanns? Och var du medveten om vad den känslan gjorde med dig? Rent liksom beteendemässigt?
Nej, nu kommer jag... Det var ju liksom 3 år sedan jag höll på med den där boken också. Så jag kommer inte ihåg exakt vad du menar. Däremot kan jag kanske prata generellt om att känna sig otillräcklig, för jag tror att liksom den där boken handlar ju jättemycket om att liksom försöka, alltså det är väl ganska uppenbart att jag inte hade ett sunt förhållande till alkohol och min fästmö i boken, numera fru, säger så här, nu får du liksom välja mellan alkoholen och mig. Och den handlar ju om att försöka liksom äta kakan och ha den kvar. Alltså både ha alkohol och fru, så att säga, i livet. Spoiler alert, nu finns det bara en av dem kvar. Men under hela arbetet med boken och fram till, alltså långt, långt efter att boken var klar och ute, så hade jag fortfarande alkohol i livet. Och det kanske jag har fortfarande. Det är bara det att jag inte dricker. Jag har inte gjort det på... Jag såg igår... Ja, det kommer vara helt ointressant för alla andra. Utom mig. Att det var 120 dagar igår som jag drack senast. 121 dagar nu. Och när folk ser det här. Det kan ju vara 400 då. Det vet man inte. Nej, men det var länge sedan i alla fall.
Men det är också en grej som jag har lagt märke till, alltså under dina intervjuer, att du säger så här, men det här är kanske intressant för någon annan än mig. Varför säger du?
just antalet dagar tänkte jag var ointressant för alla andra. Mm. Men det kanske sitter någon som går igång på siffran 120. Alltså att som har det som fetisch. I sådana fall så var det ju fel sagt av mig. För då är det ju jag och den. Som tyckte att det var underbart. Att det var just 120 dagar igår.
Okej, så det är 120 dagar nu då. Så du har inte... Så, för jag har också lyssnat på intervjuer som du har varit med.
Ja, men jag vill bara säga en sak. Mm. Det var inte meningen att jag skulle bli nykter igen. Det bara råkade bli så. Jag hade druckit liksom kanske lite slentrianmässigt mycket under sommaren. Och så var jag så här, nej, nu är jag jätteklar med det här. Mitten av augusti typ. Och sen har det bara ramlat på. Så att det finns liksom inget stort beslut kring det. Jag räknar egentligen inte dagar, jag gjorde det bara för att jag tyckte... Nu kändes det som så här, oj, nu måste det vara ett tag sen. Och sen kollade jag i kalendern när ungefär det var. Ja, men det finns det är liksom inte så här... Halloj allihopa, lyssna på mig. Jag är nykterist nu igen. Ni måste också bli det. Och det är, världen går under ifall jag dricker igen. Så ser jag inte på det, utan jag är liksom, för mig är det väldigt viktigt att det inte finns några regler kring det eller så.
Fint. Ja. Och också att jag analyserar mycket också när man är så här, just när det kommer till det här behovet av att dricka alkohol, behovet av att hålla på med droger, alltså allt det här som egentligen många människor har problem med. Och jag har lyssnat också på när du pratar om att så här, det har inte varit riktigt ditt. Alltså att du inte har haft samma problem när det kommer till att just sluta dricka och för att du kan vara nykter under längre perioder. Är det för att du är medveten över vad det är som får dig att dricka?
Nej, det har jag inte varit.
Nej.
Däremot så tror jag att, men det här är, nu blir det väldigt intellektuellt. Men jag kommer säga någonting som jag tänker är svaret på varför jag dricker. Men jag förstår det inte riktigt själv. Det är det jag menar, att det är intellektuellt. Men jag tror att min känsla kring... nu är det här jag. Och jag känner... Det här är... Fan vilken tråkig hand det här är. Helt vanlig hand. Inget speciellt med den. Men om jag liksom lägger på ett lager av alkohol. Vilken härlig hand. Mm, kul hand. Underhållande. Vilken tur att jag tog
det. Så jävla bra förklarat.
Ja. Så jag har väl... Grunden har väl varit att jag har haft väldigt låg självkänsla. Jag har tyckt att jag har varit liksom en skönare, till och med bättre förälder om jag har druckit. Och jag tycker, för jag skulle vilja citera den stora tänkaren Edvard Blom. Om barnen blir rädda när föräldrarna dricker alkohol, då dricker föräldrarna för lite och för sällan. Men jag håller inte med. Men det, jag tycker bara att det är roligt sagt. Så jag, låg självkänsla har gjort att jag har liksom känt att jag är för tråkig. Nu blir jag kul. Så. Tror jag.
Mm. För det tänkte jag också på. Att så här, jag tänker mer att det finns, att man är personer som känner olika saker. Och att droger eller alkohol, det blir ju typ en, så här, en side effect av alla känslor, att så här, jag känner mig otillräcklig nu, och när jag drar den här linan, då känner jag mig jätteskarp, jag är närvaro, jag kan prata, jag kan liksom uttrycka mig, och jag, det är därför jag tycker så här, det är väldigt fint att det finns så, du vet, 12-stegsprogram, och man kan liksom gå på väldigt mycket möten, man kan göra väldigt mycket. Men det jag har sett, jag säger inte alla, men det jag har sett är att det här beroendet går till något annat sen. Och därför tror jag mer att så här, okej, Varför började du dricka? Okej, det fanns den här känslan av otillräcklighet. Och vad gör du med den känslan? Mm. För att du kan ju typ sluta dricka alkohol. Sen kan du helt plötsligt vara en person som, inte vet jag, köper jättemycket kläder istället. Eller du vet, missbrukar med kanske relationer. Så hur är du i kontakt med den känslan av otillräcklighet och den här handen som du beskriver så fint, intellektuellt tycker jag verkligen. Så skulle jag vilja veta, så här, vart är du med den känslan då? Hur skulle du säga att du har du mött den? Jag är väldigt nyfiken på just det.
Nej, men jag tror jag håller på att jobba jättemycket med att se mitt eget värde. Jag tror att jag har haft väldigt mycket liksom, alltså väldigt mycket negativa narrativ kring mig själv liksom. Jag tycker man hör det också ofta i mina intervjuer, att jag så här ursäktar mig själv, eller som du sa så här, du påpekade att det här är ointressant för alla, alltså att, och sägningen att det här är nog ointressant för alla än mig själv. Den typen av ursäkter gör jag ju hela tiden i värvet också. Det här är säkert den dummaste frågan du någonsin har fått. Men hur var det att växa upp medan Björn Borg var bäst i världen på tennis? Alltså, och det där att ha så låga tankar om sig själv hela tiden liksom, det är ju sitter långt inne, tänker jag. Och det kommer ju ta resten av livet att hålla på med och försöka få ordning på, tror jag. Men det går väl sakta framåt. Jag tror också att om man då, det här kan väl du kanske prata om bättre än jag egentligen, men om man har problem med att, alltså så här, om man då har en tendens att tänka att man är så här, ja, men en väldigt ointressant hand, eller att man är som ett glas vatten eller liksom så. Och man är omgiven av människor som är mycket mer färgstarka och liksom intressanta än en själv. Då tänker jag mig att det bästa sättet att få ordning på det är att leda i bevis att man är intressant. Alltså att man bevisar för sig själv att man gör det gång på gång. Och för mig är det lite svårt, för att jag vet inte exakt hur man gör det. Jag kan liksom vissa aspekter så här. Jag tror att jag är en generös person. Det kan jag på något sätt leda i bevis. Jag tänker att generös är en positiv egenskap. Och då kan jag leda i, alltså jag kan på något sätt, kan ta ett konkret exempel som hjälpte mig, eller som har hjälpt mig lite grann. Jag var ute och gick med en ny kompis. Vi skulle men typ lära känna varandra lite. Så vi tog en kort promenad, 45 minuter. Och så går vi genom Rålis, en park här i Stockholm. Och vi är mitt i ett samtal, och så säger han så här, fan ursäkta. Så går han tillbaka 3 meter och sen så plockar han upp skräp från marken som någon har slängt där. Precis bredvid en soptunna, och sen så lägger han det i soptunnan. Så bara, jag står inte ut med den här typen av skit, säger han. Och jag bara, fuck, det här var en så bra nyckel. För exakt så där som du gjorde i den här situationen vill jag göra alltid. Om jag kan liksom komma in i, tänk om man kunde ha den så här, när man skriver sin gravsten, att man säger, han eller hon gjorde varenda situation lite bättre. Jag vet att liksom körde jag bil hit. Det gjorde ingenting bättre. Nu går den förvisso på el, men det, energin ska ändå tas någonstans ifrån. Så att nu ligger jag lite på minus idag kanske. Så nu måste jag liksom, nu måste jag hitta något skräp här på vägen eller något som jag kan plocka upp. Och sen är det väl bra ifall det inte bara stannar vid skräp. Men det jag menar är att nu jag för i bevis för mig själv att jag har en positiv inverkan på min omgivning. Men det här ska ju liksom, det ska inte stanna vid skräp helst då, utan det ska ju helst liksom, ja, vara någonting i mötet med dig här eller liksom, ja, hemma, du fattar.
Ja, och det är så många aspekter av det. Alltså jag tänker mycket att så här, på flera saker som du precis lyfter fram nu, att vem avgör vem som är färgstark i sociala sammanhang? Att så här, vi har vår grund som vi ser på oss själva, och när vi är bland när vi är i ett socialt umgänge så är det vår uppfattning om oss själva. Och jag kan verkligen märka det också. Jag har också trampats väldigt mycket med skam. Hur uppfattas jag i det här sammanhanget nu? Och det gjorde mig att jag ständigt liksom behövde stå i centrum, och jag ville hela tiden ha någonting att säga, till att jag förstod att så här, oj, men det är ju bara jag med mig själv. Så att det är så många delar när man ska möta sig själv också. Att så här, okej, du kände säkert den här känslan redan när du var väldigt ung. Den fanns redan med dig. Men sen tror jag också så här, om man har senare i livet kanske hållit på mycket med de här flyktbeteendena, då har man ju till slut kanske glömt sensationerna i kroppen. Alltså som man känner med en känsla av otillräcklighet. Skulle du säga att du, när du känner den rent liksom kroppsligt, agerar du på den eller kan du sitta med den?
Alltså känslan av otillräcklighet.
Att säga jag är den här ointressanta handen.
Nej, men jag har ju distraherat väldigt, väldigt mycket. Mm. Liksom, jag har ju, och det gör jag väl i viss mån fortfarande. Jag har haft, men det är också en sån sten som jag har lyft på här. Det är inte bara nu, det är senaste kanske halvåret. Jag hade ju liksom, jag fick ADHD-diagnosen ganska sent. Och anledningen till att jag sökte, alltså att jag ville bli utredd, var att min energi tog slut på dagarna så himla tidigt. Liksom. Jag var så här, vaknade med jättemycket pepp och liksom så här, ja, men väldigt extrovert energi liksom, och sen så typ klockan 13-14 så var det lights out. Då var jag helt värdelös liksom, orkade inte prata i telefon, inte ens med frugan liksom. Jag var jättetrött, jättelåg, hade liksom, orkade inte ge någonting överhuvudtaget. Tills jag, nu vet jag inte, jag ska se ifall jag besvarar din fråga. Tills jag inventerade mina energiflöden. Så här, hur ser min morgonrutin ut? Jo, men jag går upp, pissar, dricker kaffe direkt. In med en podcast i öronen direkt. Spela något färgglatt spel på telefonen direkt. In med snusen direkt. Liksom, allt det här inom de första 5 minuterna på dagen. Liksom. Och min coach, fantastisk herre, Daniel Miller Gonzalez, Google him. Han var så här, okej, vilka av de här grejerna tänker du ge dig energi? Och jag bara, kaffet? Ja, fast kaffe, du hade ju fått mycket större effekt av kaffet om du hade väntat 2 timmar. Så här. Så testa att plocka bort det första 2 timmarna. Får du liksom energi av att lyssna på Alex och Sigge? Nej, det får jag nog inte egentligen. Ja, men testa att plocka bort det då. Alltså som du sa. Alltså apropå kaffe. Testa att plocka bort liksom spelet. Sen strippat min dag från liksom energi, alltså läckage.
Mm.
Och jag tror att om du skulle fråga min fru om jag nu versus för ett halvår sedan, så hade det varit så här, alltså att det är som natt och dag. För det är som natt och dag. Nu har jag natt och dag också. Alltså förut hade jag ju liksom morgon, sen hade jag natt resten av dygnet. Så. Nu är jag ju som en vanlig människa. Bara det att jag går och lägger mig 9 på kvällen.
Det finns den här...
Har jag svarat på din fråga? Ah,
du gick ur... Jag pratade om den här känslan av otillräcklighet och hur du är i relation till den idag.
Nej, det svarade jag inte riktigt på. Men i det här då... så jag tror att jag har liksom distraherat. Jag har inte velat känna. Liksom, utan det har varit distraktion. Och det där lite grann hänger väl kvar så här, särskilt i relation. Vi har varit tillsammans jättelänge, jag och min fru liksom, och nu har vi precis flyttat, så vi har liksom inte, jag kan inte komma ihåg när vi tittade på Netflix tillsammans senast, vilket var en ganska stor del av vårt liv förut. Men jag tror generellt så här att vara ensam med sina liksom, med sitt inre och det som pågår. Jag har långt kvar med det. Jag har långt kvar, tror jag också, att så här, göra det tillsammans med dem som jag lever med. Liksom. Men det är på gång.
Mm. Hur långt har du kommit i meditationen?
Jag gör det när någon säger åt mig fortfarande, men jag är inte där tyvärr att jag har det i min vardag.
Mm. Så det har inte kommit där du så här, att du kan komma ihåg känslan när du gör det, att det är så skönt, man landar i närvaro? Nej.
Jag har inte riktigt kommit dit heller, skulle jag säga. Jag ser det som en plikt lite.
Mm.
Jag skulle vilja att ljudboksversionen kom, så att säga. Mm. Alltså, att det är så här, för läsa bok är så jävla jobbigt. Ljudbok 1000 gånger enklare för en splittrad hjärna. Och i och för sig, guided meditation är väl i och för sig ljudboksversionen av det.
Mm, typ Headspace. Ja. Har du hört talas om den?
Ja, jag har haft den installerad.
Ja.
Den har en sån, du vet, jag behöver inte skriva in lösenordet för att få tillbaka den.
Nej. Jag gillar Headspace faktiskt. Jag började ju med den.
Jag tycker det är störigt att det kostar pengar.
Ja, jag fattar. Jag fattar.
Ja, förlåt.
Nej, men jag fattar. Men han hade ju, nu vet inte jag, alltså det var så många år sedan. Men när jag började, och jag kunde ju inte sitta still. Alltså det fanns inte på världskartan att jag skulle kunna sitta still. Så jag började, jag tror han hade då typ så här... under en viss period du kunde testa.
Mm.
Och då testade jag under en period och då var 5 minuter. Det var det jag klarade max.
Mm.
Tills att det liksom gick till. Men jag skulle nog säga faktiskt efter 3 månader. Då var jag så här, åh vad härlig känsla.
Mm. Men gör det varje dag?
Ja, för det mesta. Ibland kan jag tappa liksom att jag inte gör det. Men för mig är det väldigt lätt nu. Alltså om jag och du skulle sitta här nu, då kan jag bara typ snabbt andas djupt och så kommer jag in i det under mig. Alltså jag gör ju det eftersom jag har gjort det så många år.
Mm.
Så nu blir det mer att innan var det så här, jag är rädd att meditera. För jag blir rädd att sitta med mina känslor. Men nu blir det istället tvärtom. Oj vad jag behöver bara landa i mig själv.
Mm.
Så det är ganska coolt om man anger det lite tid. Testa typ tapping.
Berätta mer. Ja. Jag har inte gjort det.
För det är någonting som jag har haft otroligt stor användning av med min liksom.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Som ängslighet och allt. Och det, du vet, du kan ju gå på akupunktur för att lindra ångest. Och typ akupressur också. Men då har de gjort en forskning nu på just att tapping är att du knackar på liksom olika delar i kroppen. De här punkterna som lugnar ditt nervsystem. Och sen i samband med att man typ så här klappar till sig. Alltså när man gör det och typ klappar sig här, det är vissa områden. Och så liksom andas du djupt och så bara täpar du så här. Och så jag brukade alltid göra det och gör alltid det. Så fort jag kommer i kontakt med de här känslorna som driver mig i liksom olika typer av beteenden. Och det är så enkelt egentligen att bara sätta sig. Typ om man sitter på, inte vet jag, om du till och med promenerar och bara, off, nu känner jag mig ängslig. Att man liksom bara täpar på, du har typ 12 punkter. Och då ska du liksom klappa så här. Då kan man klappa så här. Och så klappar du liksom. Och det har de gjort en forskning på. De har till och med nu, jag tror att det är typ USA där de lär barn. Liksom i tidig ålder som är ängsliga. Direkt när de känner den här starka paniken.
Wow.
Så bara kom typ så här, innan man ens kommunicerar. Mm. Typ så här, vad är det som har hänt? För att när man blir upprusad och triggad. Ibland är det så svårt att förstå vad är det. Det är bara att det är en känsla och det blir som en explosion.
Mm.
Och då börjar de med att så här, täpa på de här olika ställena. Nervsystemet kommer ner. Och sen så, vad var det idag som hände? Och så kan liksom...
Spännande. Hörde du att... jag lyssnade på söndagsintervjun. Jag vet inte vem gästen var. Och jag vet inte exakt vilken tidsrymd det var. Men att så här, ADHD-diagnosen har ökat med 1700%. Om det var i Stockholm eller i Sverige.
Alltså jag pratade, för jag har min kollega som jobbar som hypnosterapeut hos mig. Så vi pratade, hon berättade om att procentmässigt att den hade gått upp jättemycket. Och jag vet inte, så här, jag vet att nu ska inte jag sitta här och liksom prata skit om läkare eller att du vet, det är väldigt många som har ADHD. Det är bara det att jag kan känna ibland att den är så lätt diagnoserad och att den liknar väldigt mycket PTSD.
Ja.
Och
ja,
det hade ju jag.
True that. Mm.
Och det är därför jag börjar bli... Så här, jag hör mycket historier om... Utan att liksom... Jag vet inte att någon ska uppfatta det som att jag typ snackar skit och att inte den finns. Men jag tror väldigt mycket på miljön vi växer upp i. Jag tror att den är vår nummer ett liksom, i hur vi utvecklas. Hur vårt nervsystem utvecklas. Och jag menar, när man tittar på min uppväxt så förstår jag ju att... Så här, PTSD, posttraumatisk stress. Jag hade liksom inte ADHD och jag var typ 15 år egentligen när de började utreda det. Och det var så här, jag kunde inte sitta still givet. Jag var ju väldigt mycket i känslor.
Mm.
Och sen så fick jag Ritalin och mådde skitdåligt på det. Och så fick jag träffa en jätteduktig terapeut som förklarade för mig att så här, det här är ditt nervsystem. Och så jag har ju aldrig riktigt tagit någon medicin eller... identifierat mig så.
Nej, jag fattar. Jag tror, jag har en teori och det här, nu finns det ju människor såklart som har jag så här. Det finns säkert jättemånga människor som är hjälpta av att ha en ADHD-diagnos och så vidare. Sen bara en grej så här, vad är alltså för de flesta så tror jag att ADHD är typ så här ja men man har problem med uppmärksamheten va. Att man har svårt att göra tråkiga saker, kan ha hyperfokus. Men att liksom uppmärksamheten ofta är liksom tar inte bara in matten som man ska göra exakt just nu utan hela omgivningen. Och att man har lite spring i benen och så vidare. För 10 000 år sedan så här, var det bra att ha de där grejerna eller var det dåligt? liksom, om du var jätteduktig på att fokusera på matten så att säga, hade du blivit uppäten då?
Mm.
Mer än den där som hade ADHD så att säga. Det är det ena jag vill säga. Det andra jag vill säga är att om du om alla barn, alla barn, säg från 0 till 18, om de fick ha skärm från klockan 18 fram till klockan 20, inte resten av dygnet, inte i skolan, ADHD-diagnoserna skulle minska med 9000%. Det är min gissning.
Ja, och det tänker jag också på. För jag vill gå tillbaka till när du pratade om det här som var när du vaknar på morgonen.
Gud, jag fick lite puls nu för jag får en känsla av att folk blir arga. Jag kanske har helt fel.
Vad fint att du kan sätta ord på det.
Ja.
Jag tror ju inte att det är så. Att
som folk, jag säger.
Ja, jag tror inte det.
Nej.
För jag tror att jag har haft den här diskussionen. Sen är det klart att så här, vissa saker som jag säger kommer kanske inte resonera med tittare och lyssnare. Vissa saker kanske kommer trigga någon. Men jag tror verkligen att vi är så många som pratar idag om just det. Och att det är väldigt lätt diagnoserat. Så jag tror inte att folk kommer bli arga över det.
Nej, okej, bra.
Jag lyssnade på det du sa med dina morgonrutiner. När du sa så här, ja, med kaffet, snuset och sen så något spel. Och då berättade min vän för mig att han läste en bok. Jag kommer inte exakt ihåg vad boken heter. Om det finns ett intresse kan jag ge dig den. Då berättade han att idag så får vi en dag är som 7 år. Alltså många, många år sedan. Den typen av intryck.
Mm.
Och då tänker jag så här. Det andra som du pratade om. Det här med just när man får ADHD-diagnos. Jag tänker så här. Vilken jävla dopaminrush du får. Som ettåring. När du har skärmen framför dig. Och bara. Du vet, det är massa bilder. Massa liksom, figurer och allt det. Och det börjar redan i väldigt tidig ålder. Mm. För att jag menar när jag var ung. Alltså, vi hade faktiskt tråkigt.
Mm.
Alltså, det var inte som att min mamma bara, kom, nu ska vi till innebandyn, sen ska vi till det där, och sen ska vi, nu på julen ska du få någon nisse som du ska få någon. Nej, det var så här, gumman, där har du, ser du där ute, det finns en lekpark. Gå ut och hitta dig själv och sen lek, och så kommer du bara hem, det finns mat. Det var inte den här ständiga stimulansen som barn får. Och jag tänker så här, självklart att om jag blir stimulerad 24/7 att jag inte kommer kunna sitta still.
Nej, vet.
Mm. Så att jag tror att så här, det är lätt att säga det. Man vet inte själv om man skulle få barn och typ så här. Det är en enkel grej. Men jag tror att det här dopaminet vi får i en sån tidig ålder, jag tror att det är en största bidragande faktor till att barn är som de är idag.
Och det är ju det också som jag tänker att hela min liksom, jag har verkligen försökt dopaminbanta. Jag vet inte om det är en grej. Men alltså försök ta bort intryck också. Och sen för mig som också jag ser mig som en kreativ person, så jag kan ju tycka så här att det känns så jävla wasted nu är inget ont om Alex och Sigge, de har hållit på länge, har Sveriges största podcast och så vidare, men jag tar dem bara som exempel så här. Varför ska jag ge min jungfruliga liksom energi, det första liksom, den här första härliga mjölken som kommer ur min hjärnas bröst, varför ska Alex och Sigge ha den? Alex och Sigge skulle ju kunna vara, om jag nu vill ha dem i mitt liv, då kan ju de vara belöning. För att det är jättekonstigt tycker jag. Som det funkar nu med Apple och Samsung och allt vad fan det heter. Liksom. Varför får man belöningen innan man har gjort något som helst arbete? Liksom? Ska vi inte försöka sträva efter att man går tillbaka till att så här, men jobba först. Sen får du liksom din paycheck. Och så kan du ju tänka med dopaminet också, tänker jag.
Ja, gud, 100%. Och jag tror att, alltså jag pratar mycket om det med Stor också, just det här med att så här, jag bara, vi har så mycket i att så här, min ADHD, min PTSD, min ADD, alltså att vi har sån ständigt behov av att Och jag vet inte om det är så här, är det ännu en flykt att vi ska identifiera oss med någonting för att saker ska kännas, okej, men det är därför jag beter mig så här, för att jag har ADHD, och det är därför jag beter mig så här, för att jag har posttraumatisk stress. Att så här, inspirera varandra till att, varför känner du nu att du inte kan sitta still? Vad är det för känsla i dig som sker? Är det liksom, är det den här handen du pratar om? Är det att du känner dig liksom tråkig? För att jag tror att när du tar reda på varför du upplever att den här handen är liksom en tråkig hand, och så går du in i den känslan, när du blir vän med den, det transformeras väldigt fint, och det är väldigt mäktigt att landa i att det är okej här att jag känner mig otillräcklig, utan att jag ska liksom fly in i distraktioner.
Mm.
Men jag tror att vi lever i ett samhälle idag också där att det är väldigt lätt idag.
Mm.
Att om du känner dig otillräcklig, det finns vad du vill. Det är bara gå in, ta fram telefonen, och så snabbt så liksom lägger du ett plåster över det.
Mm,
att så här, speglingen med dig själv är det som kommer göra att du kommer kunna möta den. Men jag vill ändå fråga en sak.
Sorry.
För när jag läste din bok så läser jag om det här när du började spela hockey.
Ja, just det.
Ja. Mm. När du läste upp den här ljudboken, kom du i kontakt med den känslan du kände när du satt på stenen? Eller var det mer du bara läste?
Alltså det... Den där är ju en, som anekdot betraktat ganska bra, tycker jag.
Mm.
Men den är ju också helt påhittad,
mm-hmm.
för att komma ihåg.
Mm, mm.
Okej, anekdoten är typ så här att jag har tjatat och tjatat och tjatat och velat ha hockeyrör och morsan i julklapp. Och det vi liksom får gå på hockeyträning. Och jag är jättedålig på hockey, så att jag går bara dit en gång, och sen så liksom i boken då så går jag och sätter mig på en sten istället. Jag sätter på mig utrustningen, går upp i skogen och sätter mig på en sten och väntar tills hockeyträningen ska vara slut. Det gjorde jag ju aldrig. Jag gick nog på hockey ganska länge faktiskt, men jag tyckte att det var en mycket snyggare... Det blev
en mycket snyggare historia.
Ja, det blev det. Och den säger någonting om mig också, tänker jag mig. Och kanske liksom inte bara mig, utan en hel generation som så här... Jaha, jag var inte bra på det här första gången jag testade. Men då, fuck it, liksom. Ja, jag vet inte.
Mm, men fint, för jag var ändå så här... När jag lyssnade på den så var jag ändå nyfiken så här, för att jag älskar att prata om känslor. Jag älskar att prata om när de tar plats, vad gör de?
Mm.
Men också för att så här, om du inte har lyssnat på min podd och så handlar den väldigt mycket om att ta fram de här olika delarna av oss själva för att kunna spegla mig, spegla dig, spegla de där ute som lyssnar och tittar, för att men normalisera allt det här som vi känner. Att kunna prata öppet om en känsla av otillräcklighet. Att kunna prata om en hand som man faktiskt känner att man behöver vara intressant. Att jag tror att det är så lätt, och det går nog tillbaka till att när jag mådde dåligt så trodde jag att jag var den enda som kände som jag gjorde. Att liksom man kände sig utanför, man kände sig konstig. Och ska jag verkligen berätta att jag har en tvångstanke här som är jätteobehaglig framför andra som kommer tycka att jag är knäpp? Så det är väldigt fint att kunna vara så här sårbar och kunna dela med sig alla känslor och tankar.
Mm.
Och du intervjuar ju faktiskt människor och har gjort det i x antal år. Värvet, jag har ju lyssnat på flera avsnitt, helt fantastiskt.
Tack.
Vad ger det dig att intervjua människor?
Ja, det är en skitbra fråga faktiskt. För... jag trodde på något sätt att jag trodde inte att jag hade uthålligheten att hålla på med någonting så här länge, utan jag trodde att jag skulle tröttna på det. För det, jag har alltid, nej, jag ska inte prata så om mig själv. Jag har historiskt sett haft en tendens att ge upp. Då kanske till exempel om det har visat sig att jag inte var jättebra på hockey första gången. Eller om jag liksom... Ja, men jag, och karriärmässigt så har det nog varit liksom... Det har ju aldrig varit att jag tänkt att jag ska bli hockeyproffs. Men jag kanske har tänkt att jag ska bli... ja, men först skådis och sen så blev det kanske ingenting riktigt med det. Och sen så skulle jag bli skribent och så blev jag liksom inte bäst på det heller. Och så har jag tänkt, ja, men då tänkte jag att jag kanske kunde bli reklamare och så var det liksom inte riktigt heller. Så där. Och sen så skulle jag kanske jobba med tv och så var det inte riktigt det heller. Så, här. Så att... jag har nog haft en tendens att liksom ge, ja, men ge upp. Eller om man vill vara snäll så kan man väl säga att jag har velat doppa tårna i många olika grejer. Sen så tror jag, och det visade sig ju då ganska snart ändå. Jag hade intervjuat egentligen långt innan jag började med Värvet. Men det visade sig ju att jag hade någon slags fallenhet för det. Och jag tror att det kanske är det där, den där jättetråkiga handen igen.
Mm. Kommer den när du intervjuar?
Ja, för att, eller ja, både och tänker jag. För att det finns människor som intervjuar, ganska många faktiskt, som intervjuar för att de använder gästen som hävstång på något sätt.
Beskriv lite mer så jag ska förstå.
Vad kul att du kunde komma hit, Mona, till min talkshow. Jag tänkte berätta en anekdot om mitt eget rika liv. Så får vi se ifall vi hinner med dig ikväll.
Jag älskar.
Ja, lite så, tänker jag mig.
Jättebra beskrivet.
Ja. Så är ju inte jag.
Nej.
Och det har inte varit det har inte varit jobbigt. Alltså så här... Alltså jag går inte mot min natur när jag får mina intervjuer att handla om min gäst, vilket är ju jätteskönt. Det hade varit, snarare tvärtom så har det varit så genom alla år. Eller särskilt nu kanske min senaste producent Ninni, fantastisk tycker jag. Hon har ju liksom pushat mig att ta med mer saker som jag själv berättar.
Fint.
För att jag har tänkt så här, nej men jag inte ska väl jag, det här det ska ju handla om gästen. Och det ja, nu lät det kanske som skryt, det får vara så.
Nej, men jag tycker det är intressant att du säger det, för att jag tror ju att all typ av spegling skapar en, för kolla, när du inte, nu måste jag så här fokusera för jag kan också babbla för mycket ibland. Men för när du intervjuar någon och personen pratar jättemycket, då lyssnar man på personen och så tänker man så här... Ja, men ta exempel när du intervjuar Stor.
Mm.
Då lyssnar man och så tänker man... Okej, okay, shit, ah, han har gått igenom det där. Ah, okej, okay. Och så går man in och så bara... Okej, okay, så kan man känna någon typ av... kanske det resonerar med en lite grann. Men sen så man så här, när man hör din input och när du liksom... När vi samtalar nu och vi speglar varann... Då har jag fått för mig att den tredje personen... Det kommer det kommer resonera på ett annat sätt. För då hör man båda våra tankar.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja, just det. Det är någon slags själslig triangulering. Ja,
exakt så.
Det är lättare. Om du har två fyrar som du ser från båten. En.
Mm.
Ja, nej, men... men däremot så tror jag inte riktigt... För jag tror att jag kanske liksom... Det, man kan väl, jag tror att jag kanske också ser att intervjua lite grann som en lek eller en sport eller någonting sånt. Där jag, jag säger inte att det kanske alltid finns en vinnare. Och det är i sådana fall, om det nu finns en vinnare så är det inte säkert att det alltid är jag. Men... sporten för mig är liksom att få ut någonting som ingen annan har fått ut ur gästen. Och ibland misslyckas man. Särskilt med män över 60 skulle jag säga. Som där de har liksom tänkt alla tankar. Och även om jag ställer en fråga som de aldrig har fått förut så kommer de svara ett svar som de har gjort 1 miljon gånger. Även om det då inte är svar på frågan. Men då säger de i alla fall någonting. Men ja, är det det då? Är det 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 ger mig? Liksom,
jag funderade så här. Bara för att följdfråga.
Förlåt, men jag tror faktiskt, för jag brukar säga att jag inte gör det för likesen. Men det tror jag faktiskt är bullshit. Jag tror verkligen går igång på att folk tycker att jag är duktig på mitt jobb.
Och det är så här human nature, alltså. Att känna det. Sen tror jag det, alltså, det är såklart en, det är klart att man vill tycka att man är, alltså, att man vill att folk ska tycka att man är duktig. Men där tror jag det är viktigt att checka sig själv.
Mm.
Alltså att hela tiden checka sig själv, för att om likesen är det som kommer identifiera dig, då then you're screwed.
Mm.
För de är bara en tillfällighet. Så när man drar bort dem från dig, då står du där med den tråkiga handen igen.
Ja, just det. Mm.
Så jag tänker så här också, en följdfråga bara, är att så här, speglar de dig själv i din resa?
Hur menar du?
Förlåt. Typ så här, när du hör vissa, för det hörde jag, vet inte om det var Stors eller om det var Jelassis, där liksom så här, det blev en spegling i... Då började du prata jättemycket.
Jo, men absolut. Och det där är ju ett problem. Om man gör en intervju i veckan. Jag har ju inte så mycket. Alltså, jag är ju inte en helt annan person om en vecka tyvärr. Utan jag är ju ofta på samma själsliga. Liksom, alltså står på samma schackruta som jag gjorde förra veckan. Och veckan innan dess. Så därför. Men just nu då. När jag liksom vänder fan på fucking alla stenar, så är det ju skitintressant egentligen att få bolla det med dig så här. Men många av de här grejerna som jag pratar om nu är ju saker som ingen, alltså knappt, alltså som jag knappt hade formulerat för mig själv om inte du hade varit ställt frågan till mig.
Och när du tänker så här, själen, min själ, alltså vad tänker du? Vad är själen för dig?
Ja, men jag skulle vilja säga att det är något slags okuvlig core. Alltså som ett slags inre ljus som är opräglat, alltså som inte är påverkat av varken mamma eller pappa eller frugan eller kompisarna eller liksom någon slags inre drift eller glöd.
Fint. Fint beskrivet. Men du, vad betyder sårbarhet för dig?
Nej, men så här, Henke Larsson kom till mig. Det gick för bra för mig. Alltså, men det gick för bra. Nu ska vi se. Sårbarhet. Men det är väl egentligen att blotta sig. Att våga blotta sig, tänker jag mig, och försöka att inte lägga ut rökridåer kring det man vill säga. Så.
Har du, för att det finns ju så här många rum, alltså jag brukar förklara som att man har som rum, alltså man har sårbarheten och sen så har man rum där de kommer ut på olika sätt. Att så här, och där kan jag vara det 100% och där kan jag inte vara det. Ser du när du inte kan vara liksom naken?
Ja, men det är nog ganska mycket, alltså jag tror att jag, alltså så här, jag började lyssna på ett avsnitt om dumma människor. Har du lyssnat någonting på det? Nej, men Lina Thomsgård och Björn, gud, han är en kompis med mig, Björn Hedensjö, har en liksom populär psykologisk podcast där de pratar om hur man ska bråka för att det ska funka. Och jag har lyssnade inte färdigt på det avsnittet, så det, jag får återkomma i ärendet. Men jag tror att jag och min fru, vi är liksom de som, så här, det är där det är. Ja, men jag lever väldigt nära henne. Jag är, alltså, och jag vill hemskt gärna göra det också. Jag älskar henne. Hon är fantastisk. Och vi pratar, jag har nog aldrig pratat så mycket med någon förut. Men vi har ju också, alltså så här, vi har ju våra issues. Och jag tror att det är ganska, alltså så här, det här är någonting som jag försöker bli bättre på hela tiden. Men att, alltså så här, att egot inte måste komma in i allting. Liksom.
Stort.
Utan, och kanske också att jag inte, återigen, osäker på om jag svarar på din fråga. Men att jag inte måste ha rätt. Att jag måste, eller så här, jag ska försöka sluta att sträva efter att ha rätt. Det är, att ha rätt är stort, men att bli förstådd är större, tänker jag mig. Och jag tycker man märker det också, om det finns möjlighet att backa i 2 minuter så här, när det blir liksom någon slags sånt affekt på slag eller vad fan man ska säga. Man kan backa 1 minut eller låsa in sig på toaletten eller whatever. Vi har 2 toaletter i vårt nya hem. Det känns
så jävla bra.
Ja, det är otroligt. Så att det finns alltid någonstans man kan låsa in sig. Hittills i alla fall. Vi är 4 så att det kan ju skita sig. Då får jag väl ställa mig på en balkong. Apropå det här som du pratar med, det som psykolog eller det som meditationen gör för dig, att bara ta den så här, psychological sigh heter den, va? Fan vad det har hjälpt mig. Alltså,
Det är inte underskattat.
Eller hur?
Nej, det är inte underskattat. Men just när ilskan kommer, alltså, och det är det jag gör, då är jag så här, okej, jag är så arg nu. Det känns typ som att jag vill attackera dig, för nu triggar du någonting i mig. Det känns som att du sätter dig över mig. Det känns som att jag vill försvara mig själv nu genom att skrika på dig. Men jag kommer inte. Alltså jag, du vet, innan var det ju direkt liksom att jag gick på svaga punkten och så bara satte jag mig. Men nu blir det istället så här, nu kanske inte det blir att, utan nu blir det så här, gud, jag blev verkligen så arg och ledsen nu, att så här, tappingen, alltså jag har gjort det i så många år, det är verkligen guld.
Wow.
Och speciellt för ilska. Mm. Det är bland, som att ditt nervsystem bara, från att du är så här, så bara, okej, gud, apropå att egot inte behöver liksom ta plats här.
Krockkudde liksom.
Vad sa du?
Som någon slags krockkudde.
Exakt så är det. Det är en krockkudde. Det är exakt nice. Det jag känner med tapping.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tack till dig som väljer att lyssna på min podcast. Jag hoppas att det här avsnittet gav dig någonting i din resa på väg hem till dig själv. Du som fortsätter lyssna på mig varje onsdag vet att avsnittet släpps 12:00 på natten till onsdag. Och du som väljer att titta på mig på YouTube släpps avsnittet redan på tisdag 18:00. Jag hoppas att vi kommer tillsammans göra den här resan, och därför betyder det väldigt mycket för mig om du prenumererar på min YouTube-kanal. Där får du även uppdateringar när avsnittet släpps. Ha en fortsatt trevlig vecka och vi ses nästa vecka.